Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, shampoo och balsam bars av högsta kvalitet tillverkade i södra Frankrike. Och dessutom 1753 Skincare, ansiktsolja med sin unika sammansättning av CBD-olja och flera andra fantastiska ingredienser som ger huden ett härligt glow. Henrik Wiman, du är psykolog, föreläsare och poddare och går under namnet Psykologen Henrik på Instagram. På din hemsida skriver du: jag vill förändra hur människor tänker om sin psykiska hälsa. Den 28 november släppte du boken Det ska inte vara krångligt att må bättre. Handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv. En bok med massa tänkvärda tips och råd som är lätt att applicera i sin vardag. Det vill ju jag såklart prata om, men även hur fysisk träning förbättrar vår mentala hälsa. Det kan vi aldrig bli påminna om för många gånger, men kanske också hur husdjur påverkar oss. När du var 14 respektive 18 drabbades du av cancer. Det vill jag gärna höra mer om, och självklart även om dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Stort tack, Shirin. Roligt att vara här.
Och välkommen. Så passande att... Ja.
Det känns jätteroligt att vara här. Och ja, som du ser och som andra också ser, det, om ni lyssnar på det här sen, jag har, apropå husdjur, så har jag en katt just nu som går i bakgrunden på bilden. Ni får gå in och kolla på YouTube-klippet i efterhand i sådana fall. Så att jag kommer... Så jag tror helt klart på det här med att husdjur kan förbättra den psykiska välmående om det inte är tydligt.
Ja, det tror jag alla gånger på. Alltså, nej, vi kan nästan börja där, för nu har vi redan börjat prata om din lilla katt som heter Sasha, men som kallas för Kissen.
Ja.
Hej lilla kissekatten. Den är identisk med den katten jag hade förut som heter Zorro. Vad heter den? Blue...
Russian Blue.
Russian Blue, precis.
Precis.
Men vi börjar om, innan vi dyker ner i manuset, så vi börjar prata om husdjurens påverkan på vår, eller djur överhuvudtaget, påverkan på vår mentala hälsa. Jag kan inte prata idag, hör jag. Det är tur att det är du som ska prata mest.
Ja, visst. Nej, men alltså, för egen del så har det här... Alltså, jag har ju sedan gymnasiet ungefär varit allergisk egentligen mot pälsdjur.
Aha.
Ja, så att det här har varit en ganska så... men lite längre process kan man säga med min sambo. Hon har vuxit upp med katt och sådär, och tyckte jättemysigt och har länge velat ha liksom katt och sådär, men vi har liksom försökt vara, vi var tvungna att vara ganska specifika liksom med vilken katt som vi köpte, eftersom ja, vissa är ju mer allergena än andra, och då hittade vi ju tacksamt nog den här Russian Blue-rasen då, som ska vara lite mindre allergen, så att...
Och det är det så? Det funkar... visste inte jag.
Alltså det, ja, det varierar. Det är något protein i pälsen som påverkar. Så att, men det har funkat bra. Och det är ju en... Alltså det har ju, vi har ju bägge en väldigt stor behållning av Kissen.
Mm. Kissen, ja, men... som har ett namn, men Kissen.
Ja, Sasha.
Tackar Sasha.
Men ja, men det är liksom, jag vet inte, det är någonting inneboende, jättegulligt med ordet Kissen.
Så att, ja. Men vet vi rent, jag vet ju faktiskt, det är faktiskt två poddgästerna här, Ulrika Norberg och Carina Nunstedt, har ju faktiskt skrivit en bok om hur katterna påverkar oss. Men hur vet du hur det påverkar oss rent mentalt, förutom att den känslan som du och din sambo känner för dig?
Jag har inte liksom grävt mig något djupare i den vetenskapliga litteraturen kring liksom husdjursägande och sådär, men det de många upplever är ju att man får en känsla av trygghet, liksom att man har, får en känsla av att det är någonting lite mer beständigt i ens liv när man har ett husdjur, oavsett vad som händer utanför liksom ens hem, så man kommer hem och då vet man att man har sin hund eller katt eller guldfisk där liksom.
Och... Guldfisk, du är rolig. Den kan man ju inte gossa med.
Nej, men
likväl. Man kan prata lite mer än...
Ja, då. Ja. Ge det lite mat och sådär. Jag hade en barndomskompis, de hade 2 stycken sköldpaddor som husdjur.
Ja, kan man också.
Ja, visst, de tyckte det var trevligt.
Mm.
Men då vet man i alla fall liksom att det är någonting beständigt och någonting liksom som är kvar hemma. Och det ger ju liksom en känsla av trygghet. Allt som bidrar till kontinuitet i livet ger en känsla av trygghet. Det kan man ju få av tv-serier som man tycker om och finns kvar. Men nu har det ju varit mycket på tapeten med serien Vänner.
Oh.
Ja,
jättetragiskt. Alltså det går på repeat hela tiden.
Ja, visst. Ja,
jättetragiskt. Mm.
Och det är ju liksom även om skådespelarna dessvärre går bort, så har vi ju liksom, har vi tv-serierna kvar. Vi har dem, liksom den känslan av att de alltid där. Och det ger ju också en känsla av trygghet. Så att det är ju... Det finns ju, och jag tror mycket där liksom att husdjur kan bidra till det och på så vis höja vårt psykiska välmående.
Mm. Åh, det här är jättespännande. Och bara en liten en parentes där, för de som inte följer serien Vänner, som jag har sett alla avsnitt, så var ju då Matthew Perry som spelar Chandler Bing i serien Vänner gick ju bort här för 2 veckor sedan när vi spelar in. Otroligt tragiskt. Men också det här, rätta mig om jag fel, visst är det så med, i alla fall, nu bortser vi från guldfiskar, men husdjur som man kan känna fysiskt, alltså katter, hundar, om man gosar med sina hästar eller sådana djur som man kan ha mot kroppen, nu lägger jag mina händer på bröstet här, då känner vi ju värmen och vi känner kärleken som är oftast helt villkorslös. Och dessutom så tror jag, rätta mig om jag har fel, så ut, när vi upplever den värmen med djuren så utsöndrar vi oxytocin, som är vårt må bra, fantastiskt må bra hormon som gör oss lugna. Mm. Eller hur?
Absolut. Och nu vet jag inte exakt liksom hur den processen går till och sådär, men definitivt liksom just att få känna en fysisk närhet överlag är ju superviktigt för vårt välmående överlag, för de allra flesta av oss, ska jag säga. Många trivs jättebra utan någon större fysisk närhet så, men att många av oss behöver ändå och vill ha någon form av fysisk närhet, och då med hundar och katter och hästar och med flera, marsvin kanske, jag vet inte.
Ja, men inte, jag återgår till guldfisk. Jag hade guldfisk, katt och fåglar när jag var liten.
Du hade det?
Ja, och så jävla soma. Men det var ju katten man kunde gosa med. Guldfisken kunde inte gosa med, och inte fåglarna heller.
Men det låter, alltså i och med att du sa liksom guldfisken kunde man inte begosa med, det låter som att du försökte.
Nej, jag hade den i mitt rum. Men, okay. Men katten tyckte det var jättespännande. Lång tass, som duff, och så bara ner med en klo och så skaka så här, och så var det en guldfisk mindre.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är aggressivt gosande kan vi kalla det.
Katten får gärna vara med i bild om den vill.
Ja.
Vi ska ju prata om din bok som nu när vi spelar in inte har släppts. Men när samtalet släpps så har den precis lanserats 3 dagar senare. Det är 3 dagar innan. Så den ska vi prata om. Det är en viktig bok eftersom den handlar om vår psykiska hälsa. Och psykisk ohälsa ser vi ju mer och mer och mer av i världen just nu. Men innan vi landar där, så vill jag prata om dina tonår som kanske, vad vet jag, ligger till grund för att du faktiskt utbildar dig till psykolog. Så om du vill guida oss, backa bandet i ditt liv några år, om du vill berätta för mig och lyssna om vad som hände när du var bara 14 år och skulle kliva rakt in i tonåren.
Ja, absolut. Det är någonting som jag är alltså generellt liksom ganska öppen med så. För det som hände var att jag, kort och gott, jag fick cancer. Det var en himla konstig upplevelse, för att uttrycka det milt. När jag var 14 då, så helt plötsligt så för cancern, den satt liksom i buken utanpå blåsan. Så att jag började få såna här klassiska gubbproblem. Att det var liksom helt plötsligt trögt att kissa. Som typisk tonåring så där liksom, jag tänker, alltså mycket som händer i kroppen, började Kuta. Tänka, ja det kanske... Ja, det här var ju lite konstigt, men det kanske går över eller något sånt där. Men sen efter någon vecka eller så där, så började det, så det blev inte bättre.
Det var enda symptomen?
Ja, precis. Det och liksom sen så började jag kissa blod också. Så att då, och då förstod även 14-åriga Henrik att det här var inte normalt.
Nej.
Så att, wow. Och då, efter det så gick det jättefort. Det är ju, alltså, vården i, det finns mycket att förbättra med svensk sjukvård i alla fall, men jag kände och märkte liksom att alltså, såna här ärenden liksom med cancer hos barn, det var väldigt prioriterat. Plus att vi då visste ju inte riktigt att det var cancer, utan jag fick ju reda på det först en månad efter. De var tvungna att ta prover i olika omgångar och sådär.
Minns du när de berättade ögonblicket och hur tankarna gick då?
Ja, vi var här i Uppsala på Akademiska sjukhuset där, och vi hade kallats in då och för ett möte med läkarna, och mamma och pappa, de hade redan träffat läkarna innan de hämtade mig, så de visste ju vad det gällde. Jag tänkte inte så mycket på det så, jag trodde bara att vi skulle bara prata med läkarna typ. Men jag märkte liksom på dem att det var någonting som var lite... Och sen när vi kommer in då Fredrik, läkaren där som hade liksom undersökt mig innan, så här, som jag, han var med, och urologen då som hade varit med under provtagningarna innan och sådär, han var också med, och jag minns att han sa liksom att liksom, Fredrik, du har cancer. Och
bara 14, jag har ju nästan inte ens kommit till målbrottet.
Nej, precis. Jag fattade ju inte först riktigt vad han menade. Liksom jag hade ju hört talas om cancer, men som 14-åring så tänker man ju liksom bara att det där är någonting som, ja, det händer andra. Det händer äldre människor. Mm. Gubbar och gummor liksom. Men så det var inte förrän han sa att vi kommer tappa håret som jag fattade liksom att det här är på riktigt.
Och skulle du börja med cellgifter direkt?
Ja, precis. Vi fick åka hem dagen efter. Det var en onsdag som vi fick beskedet. På torsdagen då var det en hel dag med bara massa prover. Massa prover. Jag minns att jag och mamma bara gick runt och runt liksom i gångarna liksom till olika delar av sjukhuset. Ja. Vi hade fått ett rum på barnonkologen. Och det var... Ja, jag bara minns att liksom vi gick runt och det lät bip, bip, bip ibland. Typ. Mm.
Är det jobbigt att prata om fortfarande? Jag märker att du ändrar kroppsspråk lite.
Ja, precis. Så det är klart att det, liksom, det väcker ju känslor. Det kommer det göra oavsett om jag... Det kommer det alltid göra. Men det är inte så att... bara för att det väcker känslor betyder ju inte det att jag inte vill
nej, jag berätta. Fattar. Eller, känslor, eller nej, sådär. Jag fattar.
Ja, utan... Nej, så det är någonting jag har vant med mig.
I ditt bagage.
Ja, men lite så.
Men och också så, för mig är ju väldigt lätt just nu och förstå hur en 14-årings liv ser ut. Min yngsta dotter fyllde precis 15 förra helgen. Och jag ser ju hur hennes liv ser ut nu. Hon går i nian nu ska det väljas gymnasium och sånt där. Och det är fest på helger och det är idrotter och så. Hur förändrades ditt liv här rent praktiskt?
Ja, alltså det var ju att jag kastades in i ett helt annat tänk från att ha gått och trott att jag var odödlig eller liksom, eller i alla fall aldrig ens tänkt på döden, om man säger så, till att helt plötsligt bli bara tvungen att tänka på saker som infektionskänslighet och tänka på vad kan jag äta, liksom, har jag tvättat händerna, har liksom mina kompisar tvättat händerna. Jag fick, det var ju lite liksom sådär att jag fick föröva inför pandemin, som att jag var tvungen att tänka på just hygienen väldigt mycket och om andra människor var sjuka liksom.
Föröva inför pandemin.
Ja.
Du var då 17 år tidigare. Men du, och märkte du under den här perioden att, som är en känslig period ändå, blev dina vänner rädda så att de tog avstånd? Eller var det så att de liksom började tycka synd om det eller ville hjälpa det? Eller hur reagerade omvärlden?
Jag tror att vännerna reagerade ju annorlunda, eller liksom olika personer reagerade på olika sätt. Vissa liksom kunde jag känna att jag hade liksom ändå en någorlunda normal liksom relation med så. Såklart att alla var ju, i och med att jag tappade håret, så var jag alla medvetna om det. Det bästa minnet var att vi stod en dag efter att jag hade typ nyligen rakat av mig håret, för då man tappar det gradvis och sen så går man till en punkt där man bara går till en frisör och rakar av det typ. Så, och då gick jag liksom utan mössa, bara liksom visade liksom det här är Henrik typ. Och så stod jag i kön till att få mat på lunchen, och så var det en kille, två killar som gick ett år under mig, som jag tror att den ena hade väl inte hängt med så jättemycket i allt som hade hänt och sådär, så att han bara liksom ställer sig bakom mig i kören, och en kompis ställer sig bakom honom, och så liksom bara ser han liksom, alltså, liksom, ah, Henrik är framför mig, och så bara tittar han upp och så ser han liksom mitt huvud, och så bara liksom säger han rent spontant: wow, Henrik, har du klippt dig?
Du bara, yeah.
Ja, alltså det var så oskyldigt. Och
han
så,
tänkte inte alls på cancer. Han tänkte bara, shit, nej, vilken cool frisyr du har.
Ja, men precis. Va? Har du klippt det? Men hans kompis som hängde med i svängarna, han visste vad som hade hänt. Han slog honom på armen. Tyst, hallå.
Ja, för man vet inte riktigt hur man ska hantera det helt plötsligt. Då.
Nej, men såklart. Jag tyckte det var en jättebra reaktion. Så liksom, har du klippt det?
Det hade du ju.
Ja, det hade jag ju, precis. Nej, men så folk reagerade olika. Det gjorde de absolut. Jag klandrar dem inte liksom för att tycka att det är svårt att veta. Jag menar, till och med vuxna tycker det är svårt att veta hur man ska hantera sådana situationer. Så att då kan man inte begära så jättemycket av liksom 13, 14, 15-åringar. Liksom.
Som har typ gröt i huvudet.
Ja, precis.
Men du, och hur hanterar, för nu liksom kommer vi också till liksom kärnfrågan här, med tanke på det som du arbetar med idag. Sen kom cancern tillbaks när du var 18.
Mm.
Var det samma typ av cancer?
Ja, precis. Mm. Samma sort och samma plats också.
Ah.
Så att på så vis var det bra, eftersom det var ju ett tecken på att det inte hade spridit sig.
Nej.
Så på så vis, ja, sen så var det såklart allvarligt att den hade kommit tillbaka. Så att då blev det en tuffare behandlingsprogram, kan man säga.
Mm. Jag får svära i min podd, för det är min podd.
Ja, det får du.
Jävla helvetes sjukdom, alltså.
Mm.
Ja, du, hur klarade du det här mentalt? Fick du någon hjälp mentalt? Fick du någon att prata med förutom dina föräldrar? Någon form av verktyg, liksom?
Ja, precis. Alltså, första vändan så var det inte jättemycket sådär, alltså som jag fick ju liksom extra kontakt med välvilliga vuxna, om man säger så. Sjukhuset hade en sjukhusskola, och jag minns att det kom förbi några av lärarna där, och de var jättesnälla och trevliga och pratade lite sådär.
Mm, mm.
Och sen så alla liksom på barnonkologen, på akademiska, otroliga människor som jobbar där. Så bara det var ju ett stöd. Men sen så framför allt liksom det största stödet var ju mina föräldrar.
Mm.
Att de fanns där för mig, oavsett vad. Och jag visste att de var där, apropå liksom trygghet. Så var det en sån enorm trygghet för mig. Så hade jag inte liksom känt det, då hade jag definitivt mått sämre.
Mm.
Men sen så är det också en lite av en fråga liksom, när man ställs inför en sån här situation. Liksom, ja, man har inte så mycket annat val än att ta sig igenom det på ett eller annat sätt.
Mm.
Ja, precis. Så att liksom folk säger ju ofta liksom att liksom, vad stark du är, eller liksom, det hade jag aldrig kunnat klara. Men det hade du, absolut.
Mm.
För när man ställs inför alternativet att du kommer dö, då klarar man det, oavsett vad man har för bakgrund eller livssituation eller sådär. Så,
ja, och jag tänker också att den tiden ditt liv då du blev sjuk båda gångerna är ju en sån tid där vi rent biologiskt faktiskt ska bryta oss loss från våra föräldrar.
Mm.
Och du var tvungen att göra precis tvärtom.
Mm.
Pratar inte bara om festandet i sig eller vad som nu händer när man är i den tiden, men så här, har du liksom försökt ta igen den förlorade tiden på något sätt? Och i sådana fall hur? Det är en jättekonstig fråga.
Nej, alltså det är ju en fullt relevant fråga så. Alltså, jag håller med, och jag har tänkt samma tankar så. Att i en tid där liksom de allra flesta av mina kompisar kanske var lite mer liksom, jag är så trött på mina föräldrar, var jag lite mer, de måste skjutsa mig till sjukhuset och sen hålla kräkhinken åt mig. Typ.
Till din livlina. Mm.
Ja, visst. Medan så sen så tror jag liksom att jag var jättemedveten om exakt vad det var jag gick miste om.
Nej.
Jag har aldrig varit en särskilt liksom festande eller sån person, så att ja, jag kanske gick miste om ett handfull fester och sådär, men ja, det får det vara.
Man bryr sig.
Ja,
men bryr sig när man får leva istället. Mm.
Ja, alltså, för att få leva så har jag gett upp väldigt mycket. Så att då några fester hit eller dit är en parentes i sammanhanget.
Hade du någon gång dödsångest?
Den kom under andra sjukdomsperioden. Första sjukdomsperioden, då var jag faktiskt, alltså, trott eller även om jag fattade att det var en allvarlig sjukdom, så var jag inte särskilt jag trodde inte att jag skulle dö, utan jag tyckte mest bara att det här var extremt jobbigt att ta mig igenom. Jag visste att liksom, jag behövde ta mig igenom det, men jag, när läkarna liksom sa att, alltså när vi gjorde såna här magnetröntgenundersökningar för att se om tumören hade minskat, och de sa gång på gång, den har minskat och nu ser vi den inte alls liksom. Då det var aldrig liksom så att jag fick en känsla av att åh, vad skönt, utan jag bara tänkte, ja men precis, det var det jag förväntade mig ungefär. Så den här dödsångesten, den kom alltså först andra gången när jag under den här 1,5 året som var mellan behandlingsperioderna, när jag hade kunnat få pausa och liksom reflektera lite vad i hela friden var som hände. Och det var då som jag insåg att jag kan dö av det här. Men även där, det var så att jag tror den första kvällarna där på barnonkologen när jag var tillbaka, så var det en fin läkare som, jag tror hon såg liksom vad det var för liksom tillstånd jag var i där och då. Och hon bara, jag tror hon hade lite så här finst påbrott, som var spände ögonen i mig och sa, du ska inte dö av cancer.
Så ja, det gillar vi. På Mumin-dialekt.
Ja. Ja, men precis.
Mumin-mamman.
Det var det jag började höra där och då i alla fall.
Ja, vad viktigt det är med och dålig jämförelse. Men när jag födde min första dotter och jag hade hållit på i 20 timmar, då kommer hon in. Det är precis samma sak där. Det var så här, det är ju bara att gå igen. Man hade kunnat gå 20 timmar till, det hade man ju klarat också. Men jag var jävligt trött och då kom hon in. Apropå, jag kommer att tänka på det nu när du sa det. Vad en mening kan göra för ditt mentala mående. Hon kom in, hon var otroligt varm, ödmjuk, erfaren men också jäkligt bestämd. Precis den där kombo som jag gillar. Och då sa hon, nej! Nu går jag av mitt skift om 2 timmar och nu ska den här ungen ut innan jag går hem. Du vet, jag bara så här, ja, nu ska den fan ut, den här ungen. Då hade man hållit på och harvat, du vet. Det var ju liksom 5 skifts olika läkare och barnmorskor som hade gått in och ut och gått hem och gått och lagt och kom tillbaka. Men just det där när hon sa, nu ska den här ungen ut innan jag går hem. Jag vill träffa den här ungen. Jag bara, okej. Okay. Det var så här, yes sir, du vet. Ja, vi ska väl kunna ordna det då. Jag vet inte om det hade gått 5 timmar till om inte hon hade sagt det. Och just den här kraften, den här vad heter det? Sinnets kraft, eller vad kallar man det för?
Ja.
Tankens kraft, tack.
Tankens kraft.
Hur mycket den påverkar oss? Sjukt mycket den påverkar oss. Och det som du fick höra också.
Absolut.
Ja, det är häftigt. Hur mår
alla
du?
Behöver vi.
Ja, gud ja. Och hur mår du just idag? Denna genomgrå novemberdag.
Ja.
Jag sitter i Stockholm, du sitter i Uppsala.
Ja. Jag mår ändå ganska bra, tycker jag. Det är klart att det är lite... Man blir ju alltid lite påverkad av vädret och sådär, men... Jag mår bra. Det har varit en ganska lugn dag. Kissen har sovit för det mesta, så jag har liksom kunnat jobba på.
Så roligt. Ja.
Ja. Och jag vet att jag ska träffa lite kompisar ikväll. Så härligt. Jag mår bra.
Det är härligt.
Visst. Ja.
Du pratade om ångest förut. Jag ställde frågan om dödsångest. Men vet du, du pratar om ångest lite på ditt Insta-konto också, som har över 100 000 följare. Helt fantastiskt. För att det är ett viktigt ämne som du berör hela tiden. Vad är ångest egentligen? Alltså, vad är det som händer? Jag har ju också haft panikångest. Jag vet hur det känns. Men vad är det som händer?
Så det är ju, alltså, i grund och botten så är ångestet som är många av de här, alla de här kroppsliga upplevelserna, så är det ett sorts verktyg som kroppen har för att ta itu med sin omgivning. Och ångest är det ord vi har för den här mekanismen som ska hjälpa oss hantera olika hot. Mm. Oftast så kickar ju den igång när vi känner att det är någonting som hotar oss på ett eller annat sätt. Om vi har, om vi säger att vi är rädda för, ja, men om vi har en ormfobi som är en form av ångest, ja, då ser vi en orm, då kickar hjärnan igång och säger farligt, farligt, dags att hantera det här liksom. Det här måste du göra någonting åt. Och så att på så vis, ja, det är liksom ångest där ett sätt för att hantera hot och försöka hjälpa oss. Men som jag också skriver i boken, att det är ju jättelätt att det här slår slint. Att det här systemet, för man kan se ångest lite grann som en brandvarnare. Den är också till där för att hantera hot. Den säger inte så jättemycket om exakt vad du ska göra för att hantera hotet. Men det säger att det finns ett hot där. Liksom. Är det rök så säger den, så kickar den igång och vill få det att börja göra någonting. Och om, den, om liksom ångest hade funkat som en brandvarnare ska göra, att den bara reagerar på när det faktiskt är en brand i hemmet, då hade det varit toppen, jätteanvändbart. All right, nu kan jag ta itu med situationen. Men dessvärre så är det ju liksom inte, dessvärre är det ju sällan så, utan en brandvarnare, den kickar igång om man har rostat ett bröd lite för länge, eller om man har råkat steka löken lite för hårt, eller ja, eller bara om man har ett stearinljus
som råkar stå.
Ja, precis. Mm. Precis. Så liksom även väldigt så, vilket var ett jättebra exempel, för liksom det kan ju, det finns ju även liksom trevliga situationer, trevliga upplevelser som kan ge ångestkänslor.
Mm.
Och då kickar ju den här brandlarmet igång och säger någonting är farligt, dags att göra någonting, men vad ska man göra? Det finns inte någonting direkt hot där. Liksom, man kan ta ut brödet ur brödrosten, men larmet är fortfarande igång. Och, så där. Så att, och det är då som vi behöver hitta de här, lite, de här andra strategierna för att hantera ångesten. Så att, det blir, så att även om larmet kickar igång, så ska vi kunna se situationen lite för vad det är. Ja, det piper jättehögljutt, men det var bara liksom ett rostbröd som blev lite bränt. Så att det är ingen större fara. Och så.
Inom yogan, jag jobbar ju som yogalärare också, och både på mina klasser och andra klasser brukar man ju säga så här att du är inte dina tankar, eller tankarna kan vara lite som vita stackmoln en sommardag, ibland så blir de större och mindre och sen så bara flyger de bort, eller ballonger eller så här, någonting som man kan titta på, man är inte sina känslor. Mm. Är det också detsamma med ångesten? Någonting som man ska liksom på, mer med helikopterperspektiv och så, är det där verkligen på riktigt? Är det ett liksom brandlarm som vi ska agera på, eller är det bara faktiskt att jag måste stänga av ugnen eller sänka temperaturen i badkaret? Funkar det lite på samma sätt? Förstår du vad jag menar?
Mm. Absolut. Det, just det är en jättebra strategi, oavsett om det har att göra med liksom, eller tankar, känslor eller ångest eller ja, nästan vilken kroppslig upplevelse som helst. Att skapa lite distans genom att påminna sig själv om att jag är inte det här, jag har de här sakerna.
Mm.
Och ett verktyg bland andra som jag tar upp i boken är just att ge dem ett namn.
Till exempel.
Ja, men så alltså, säg att vi använder då ångest här då, att då kanske man döper den till, ja, men man kanske vill kalla det för just ångestmonstret, eller man vill kalla det för, säg att det kanske är ofta en väldigt specifik ångest, säg att det kanske är att man ofta får ångest när det är små utrymmen eller något sånt där, då är det kanske, ja, men det är utrymmesångesten, eller det är ja, hissgubben som spökar igen. Man kan också bara ge den liksom ett, alltså om man vill så kan man ge den också ett namn, typ
Olle.
Ja, Olle, absolut. Ja. Kurt, vad som helst. Sigrid.
Ja, jag fattar.
Vad man nu vill använda.
Jag fattar. Ja. Någon som man inte gillar kanske.
Ja, precis.
aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål, rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Och sen är en fråga som jag bara så här har trott genom åren. Jag har ju 2 döttrar, en som är 15 och en som snart blir 22. Mm. Och är det sant eller falskt att man som tonåring kan uppleva i en tillväxtfas upp tills man fyller 18-19 att man kan få mer eller mindre ångest lite, nu gör jag inom citationstecken, lite så här oprovocerat för att man är i den här tillväxtfasen, eller har det alltid en grundläggande orsak?
Nej, det man kan absolut få det liksom lite av, alltså helt oprovocerat. Grejen är ju den att, alltså, om vi fortsätter på det här med brandvarnarspåret, som sagt brandvarnaren reagerar liksom, den reagerar bara liksom på när det dyker upp rök eller något sånt där, och den kan ju komma av nästan vad som helst.
Mm. Jag glömde läxböckerna i skolan.
Ja, typ. Visst. Mm. Det, eller som jag ofta tar upp liksom på mitt Instagram-konto. Liksom, har du druckit för mycket kaffe idag? Det kan absolut ge en känsla av ångest eftersom den går liksom ofta på symptomen. Och symptomen på ångest de vanliga symptomen på ångest är ju att pulsen går upp, man känner sig varm i kroppen, man kanske blir lite stirrig i huvudet, det kanske pirrar lite grann i händer eller liknande, man kanske känner ett tryck över bröstet och sånt. Och alla de symptomen kan ju ha jättemånga olika orsaker. Det kan ju vara att man har druckit för mycket kaffe, det kan ha varit att man har varit tvungen att springa till bussen, det kan vara som under tonåren att bara kroppen överlag försöker utvecklas.
Ja, det är stökigt att vara tonåring. Ja, exakt, det var det jag menade.
Ja, visst. Så att det kanske finns liksom lite högre risk att det dyker upp under tonåringen eftersom det är mycket som händer i kroppen då. Men just det fenomenet, det kan hända oavsett vilken ålder man har.
Jag måste ju hålla koll på tiden, men det här är ju så sjukt spännande. Mm. Är det här din egna bakgrund nu med dina tonår och cancer och utmaningarna gånger 2? Ligger det här till grunden för att du sen valde att utbilda dig till psykolog? Eller vad kom det här vägskälet och vad berodde det på?
Alltså jag skulle väl säga att det har främst att göra med 2 andra saker. Jag tror säkert att det spelade väl roll, men framför allt det jag tror att det mest påverkade liksom min cancererfarenhet, att det mest påverkade bara mitt val att inte bli läkare.
Ja,
det var väl typ det. Inget ont om läkare, så jag bara fick känsla av att nej, alltså, det är nog inte min grej. Utan det som jag tror det som mest påverkade mig till att bli psykolog, det var ju att min mamma, hon är kurator och hon har jobbat liksom hela livet med samtal och hjälpa människor. Hon har jobbat med unga vuxna, med diabetes, transplantationspatienter och sådär. När jag och min bror var små, vi blev alltid nattade varje kväll och sådär. Och jag ville alltid prata. Jag ville alltid liksom berätta om någonting. Så då tillbringade, och mamma lyssnade varje kväll. Vilket var fantastiskt. Och hon, ja, nu kommer en liten katt här.
Åh, hej kissekatten!
Ja, då, visst. Hon gillar att gå runt och sniffa på saker. Men hon, nej men så mamma lyssnade alltid. Jag tror liksom det att jag fick erfara liksom hur det var att bli lyssnad på och få den erfarenheten. Det la en ganska bra, lite, ja, men lite omedveten grund för mitt framtida val.
Mm.
Och sen på gymnasiet så läste jag den här boken av Henrik Fexeus, Konsten att läsa tankar. Så den liksom var, ja, spiken i kistan, om man säger
så.
Ja.
Tänk vad saker kan påverka en bara helt plötsligt. Ja. En bok eller en kommentar eller fascinerande. Mm.
Oh ja. Nej, men visst, så var det med det ungefär.
Wow. Mm. Och nu när du träffar patienter, klienter, vad egensinnig katt.
Ja,
vad upplever du att folk har störst utmaningar med i livet nu?
Det
är generellt.
Överlag så det är ju många av de här vanliga som går igen. Alla har liksom problem med stress någon gång i livet och man får liksom de symptomen och sådär. Och så att det är ju liksom det absolut vanligaste. Sen så olika former av ångest.
Mm.
Det kan ju vara mer specifika saker som att man har kanske besvär med tång.
Just det.
Men även liksom bara överlag att man kanske har saker som väcker ångest och man vill ha hjälp med att hantera det. Sen såklart depression och allmän liksom nedstämdhet, det är ju supervanligt, så är det ju. Sen vad de här sakerna beror på, det går ju liksom i perioder. Nu har det ju varit mycket oro i världen och då träffar man ju en del människor som har besvär specifikt på grund av det.
Märker du den trenden? Märker du av den trenden specifikt?
Ja, alltså nu har jag inte haft jobbat kliniskt med andra ord, inte haft patienter sedan i februari.
Mm.
Men dessförinnan så märkte jag under våren när kriget i Ukraina började.
Mm.
Att då hade vi alla liksom några stycken patienter var som kom in specifikt på grund av att jag är så orolig för liksom omvärlden och vad som händer just nu. Jag behöver hjälp.
Mm.
Så jag skulle väl tro att det kommer nog nu med kriget mellan Hamas och Israel att det är samma där.
Mm. Men om man nu som lyssnare eller tittare känner så här att innan man köper boken, för den vill man ju köpa. Ja, det är klart. Går det att säga så här, Henriks tre bästa snabbtips om man känner ångest? Sen måste man kanske gå till botten lite mer, men så här, vad kan man göra?
Ja, men precis. Det här är ju liksom, det är lite som, det här är tre snabba tips. Samtidigt, och när jag säger de här så kom ihåg liksom att även om de är snabba så vet jag att det sällan går snabbt att tillämpa dem. Och så det kräver liksom övning och tålamod. Men det första det är ju att alltså inte kämpa med ångesten och vara öppen inför den. Ju, ångest är ofta som att den sätter sig som en stor stenbumling i vår väg. Och hindrar oss från att ta oss dit vi vill. Och problemet blir ju och uppstår ju ofta liksom att vad vi instinktivt vill göra är att flytta på stenbumlingen. Bort med den bara.
Mm.
Men så vi sätter hårt mot hårt. Men problemet med det är ju just att stenbumlingar är just stenbumlingar. De är väldigt tunga och svåra att flytta på. Så att i vår kamp med att liksom försöka göra oss av med att flytta på den här stenbumlingen så tar vi ut oss själva och vi går miste om allt annat som händer runt omkring.
Mm.
Så första steget är att bara vara öppen med vad det är som är. Nu har jag liksom den här upplevelsen i min kropp. Jag vill inte ha den där, absolut inte. Men jag kan inte göra någonting åt att den är där just nu.
Mm.
Och öva på den här acceptansen liksom inför känslan och att inte försöka kämpa med den. Det är det första tipset. Sen efter det, lägga liksom fokus på det som man kan lägga sitt fokus på. Fokusera, liksom, försöka fylla sitt liv med de saker som man trivs med och som man vill ha i livet. Som ens vänner, ens hobbys, att ta hand om sin hälsa på andra sätt och så vidare. Och sen så såklart att försöka liksom att... ångesten kommer liksom säga olika saker, att ge en massa olika negativa tankar och att försöka utmana den på lite olika sätt, se om den verkligen har rätt i det den säger. För allt som ofta så har den ju inte det. Så genom de, liksom, de tre sakerna, att vara öppen inför det, ta tillbaka liksom de delar av sitt liv som man kan ta tillbaka och samtidigt utmana den här ångesten på ett varsamt sätt. Inte bara liksom gå till full attack utan liksom ta det gradvis och utmana i den mån man orkar och mäktar med. Så kommer man på sikt kunna få ett liv med en... Ja, ingen hanterbar mängd ångest om inte ett liv är helt fritt från ångest.
Och kan vi bara så här, normalisera ångest, att det är inget farligt?
Absolut.
Och att alla någon gång under livet kommer att få uppleva ångest oavsett ålder. Rättar man om jag fel?
Mm. Nej. Du har helt rätt. Det är liksom... Det är... Ångest är liksom supervanligt.
Mm.
Vi alla upplever det på ett eller annat sätt. Sen så liksom vi kanske kallar det olika saker.
Mm.
Det kanske vi gör. Men vi upplever det allihopa. Så att jag brukar säga liksom att känner man ångest, då är det inte ett tecken på att man är sjuk, utan snarare ett tecken på att man är frisk.
Bra, det gillar vi. Jag har fått höra någon gång när jag varit hos en psykoterapeut och sa hon, Kirind, bra, du har närhet till dina känslor. Jag bara, jag vet! Och det tyckte hon var en bra sak. Jag bara, ja.
Mm.
Bara, säg någonting så jag blir av med det. Jag tänker så här, precis som jag som jobbar med träning och hälsa, så hamnar jag alltid bredvid någon på någon middag eller någon mingel som ska berätta om sin ångest för att de inte tränar tillräckligt. Och de borde inte, och det är si och dutten och datten. Hamnar du också i såna diskussioner om folk som ska prata och öppna sig om sin psykiska ohälsa eller sin man eller barn eller vänner eller vad det nu är för någonting?
Ja, jag blev liksom lite förvånad där på Instagram, för det är ju liksom, det är många som skriver och berättar väldigt, liksom, ibland ganska detaljerat om sina liv och sådär, och vill gärna ha tips och råd och så här. Jag ger ju inga personliga tips och råd, eftersom jag skulle tycka att det vore oetiskt av mig som legitimerad psykolog att ge personliga råd baserat på ett meddelande i en chatttråd. Men absolut, det händer ju, det som är det vanliga liksom för psykologer överlag är ju att folk ställer frågan när de får reda på att man är psykolog, så frågar de, analyserar du mig nu?
Ja, exakt, just det. Mm. Ja. Jag har redan analyserat klart, säger du då.
Ja, precis. Jag brukar avsluta med att jag skickar fakturan sen.
Ja, men jag tror att det är som alla yrken. Jag menar, jag tror att är man tandläkare, då ska folk öppna munnen och peka på dem. Alltså, jag tror att det är så.
När du säger det, liksom, så är jag så glad att jag inte valde att bli tandläkare.
Ja, men en av mina bästa vänner är tandläkare och jag vet att han får de frågorna.
Men hjälp.
Nej, men det är ju klart. Då ska man peka på någon plomb eller någonting, eller någon trasig, vad det nu är för någonting. Och är man naprapat så har man ju helt plötsligt jätteont i knät. Eller man ska, jag tror att det är så.
Så
men
är det.
Spännande. Du kan du skicka fakturor efter dina middagar.
Man borde säga att man är revisor bara, så får du liksom så döda konversationen direkt. Det hade nog varit enklast.
Åh, herregud. Ja, men nu har du i alla fall skrivit den här boken som heter Det ska inte vara krångligare att må bättre. Och jag bara så här, vi lämnar en liten cliffhanger. Jag har läst nästan hela boken och jag tycker den är grym. Och jag tycker just därför att den är så bra, precis som ditt Insta-konto, så är det väldigt tydligt. Man behöver inte vara forskare eller rymdforskare för att förstå vad du skriver, utan det är lättförståeliga tips som man kan ta till sig. Alla. Man behöver inte må dåligt för att läsa boken.
Men tack, vad kul att höra. Och, ja. För det var precis så jag tänkte liksom när jag skrev den. Liksom, det här ska... Det skrivs för många liksom, böcker om psykologi och vissa liksom av psykologer liksom där det blir liksom, man gör det betont. Lite för krångligt.
Ja.
Ja, men precis. Och i vissa fall behövs det ju absolut. Ja. Alltså, men min bok var inte menad att göra det krångligt, utan det ska vara lätt att ta till sig.
Mm. Bra där. Fysisk aktivitet. Hur påverkas vi mentalt av fysisk aktivitet? Nu har vi hört Anders Hansen i flera år prata om hur hjärnan påverkas. Men vad är din take på det här?
Att jag håller med Anders ungefär.
Så, punkt. Nästa fråga.
Ja, men alltså typ. Det är, alltså, jag läste liksom lite... eftersom han har ju liksom tagit det hörnet liksom, om att träning är bra för liksom, psykisk hälsa och så vidare, så tänkte jag okej, men hur ska jag försöka ta något nytt? Så då kollade jag på lite forskning kring exakt varför det gör att vi mår bättre. Vi vet liksom att vi mår bättre av det, så vi behöver inte diskutera det längre. Och det tyckte jag var liksom lite intressant, för då var det några forskare som hade gjort en stor översikt för att kolla liksom, okej, men exakt varför, vad är det som händer i vår hjärna liksom, som gör att träning får oss att må bra.
Mm.
Och alltså, sammanfattningsvis, såklart det sker ju mycket liksom, med våra nervceller, med våra signalsubstanser och sådär, men för att skippa den tekniska biten, så vad som sker är egentligen att vi blir bättre på att reglera våra känslor och våra tankar. Att när känslor och liksom jobbiga känslor och jobbiga tankar dyker upp, så blir vi bättre på att ta ett annat perspektiv och bättre på att se saker för kanske vad de egentligen är.
Mm.
Och på så vis får vi stärkt självkänsla och stärkt självförtroende, i och med att vi blir bättre på att hantera våra egna tankar och känslor. Mm. Så får vi också en starkare känsla av att vi klarar av saker. Och
mycket bra.
Det i sin tur liksom, det gör att vi blir bättre på att hantera livet överlag. Vi blir mer flexibla inför livet överlag. Om vi pratade om stenbumlingar, alltså det behöver inte, livet kan ju kasta sin beskärda del av stenbumlingar i vår väg, som det behöver inte vara ångest, det kan vara kriser i livet, dödsfall, separationer, man blir av med jobbet och så vidare. Mm. Eller bara att man råkar ha en sten i skon på väg till liksom, tunnelbanan, som gör att det bara känns piss.
Ja,
men eller
hur? Åh, det är fint.
Eller... Det gör det.
Och den kan vara skitliten.
Ja, precis. Men så hinner man inte plocka undan den.
Men det var en bra jämförelse. Nej, det var jättebra jämförelse. Mm.
Och då liksom, med träning då blir vi mer flexibla inför livets oundvikligheter som vi inte kan påverka. Och när vi blir mer flexibla, ja, då kan vi lösa det allra, allra mesta faktiskt.
Och det skapar mer mental frihet på något sätt.
Ja.
Det är ju de som framförallt, ja, men för oss som tränar, så speciellt om man kanske löptränar, så bara, men det är så skönt, jag behöver rensa tankarna, jag sticker ut och springer eller jag drar ner på gymmet. Och när man säger så där så låter det ju bara som att det är någonting som man säger, men det betyder ju faktiskt att det händer någonting på riktigt i kroppen. På samma sätt som man säger, om någon är ledsen, så säger man, ja, men ta ett djupt andetag. Men samma sak där, det påverkar det parasympatiska nervsystemet och vi blir faktiskt lugnare. Så alla de här grejerna som folk säger, det har ju faktiskt, det händer ju någonting kemiskt i huvudet.
Absolut. Och ja, du om någon har ju säkert märkt av liksom kraften som träning har på hos folk omkring dig och sådär. Så att det är på riktigt, om man ska prata om mirakelmediciner, så är det en av få.
Jag har ju min 15-åring som jag nämnde förut. Hon är ju friidrottare och löptränar mycket. Hon tycker det är så otroligt skönt. Och hon säger det. Hon fattar inte riktigt varför. Men hon bara, alltså jag mår så bra, mamma, när jag är ute och springer. Jag måste gå ut och springa. Jag är skittrött, men jag går ut och springer. Jag bara, okej. Alltså jag mår så bra. Min personlighet mår så bra av det här.
Ja.
Okej, bra, hej då. Rena träningskläder där, smutsiga där, tack och hej. Men hon fattar ju inte liksom egentligen vad som händer i kroppen, men när hon kommer hem, hon bara, gud, jag mår så mycket bättre nu. Liksom. Ja, bra,
ja, men, det är det bästa, tänker jag. Liksom, man behöver inte göra det krångligare än vad det är. Mår du bra av det och det har inga negativa konsekvenser, toppen, bra, fortsätt.
Det är som titeln på din bok. Vad tränar du själv?
Nu har jag precis kommit igång igen med, tillsammans med en kompis. Vi hade ett sommaruppehåll, kan vi kalla det. En ofrivilligt sommaruppehåll på grund av att jag skrev bok och han gick in i golfsäsongen.
Ah.
Ja, precis. Men nu är vi igång igen. Så att vi kör liksom mycket kroppsviktsträning, så att det är liksom blandning mellan att löpa, köra armhävningar och pull-ups och lite sådana saker.
Bravo! Nu skulle jag vilja be dig att lyssna lite extra noga några sekunder, för det här vill du inte missa. 1753 Skincare och deras ansiktsoljor har tagit min hy under sina vingar. Jag har känslig hy och är ju såklart därför extra försiktig med vad jag använder. Med de här CBD-oljorna märkte jag skillnad redan efter bara några dagar. Min hy blev lugnare, jämnare i hudtonen, fick mer lyster och blev liksom mer balanserad. Just nu får du ta del av deras fantastiska jul- och nyårskampanj där du får 2 ansiktsoljor med CBD samt en makeup remover. Allt för endast 1099 kronor, nästan hälften av det ordinarie priset. Skriv sedan Kirins julgåva i anteckningarna när du checkar ut, så skickar jag en fin kristall med önskningar om att ditt 2024 ska bli det bästa året ever, fyllt av kärlek och drömmar att uppfylla. Gå in på 1753skincare.com och glöm nu inte att skriva Kirins julgåva i varukorgen. Erbjudandet gäller året ut. Puss och kram! Samma fråga som alla gäster får, de får alla en och samma fråga. Hur ser dina morgonrutiner ut?
De varierar.
Ja, ta den här morgonen då.
Upp för 7. Mata katten.
Mm.
Hon vill alltid ha blöt mat på morgonen. Sen en dusch. Dra på mig kläderna. Öppna balkongdörren, för katten vill alltid ut på morgonen. Och sen kaffe, macka. Säga hej då till sambon som är på väg till jobbet. Och sen är det ungefär där.
Ingen träning eller andra rutiner på morgonen?
Det varierar. Alltså, som sagt, jag har i perioder haft liksom att jag hoppat upp på morgonen och stuckit iväg och joggat och sånt där. Och jag tycker liksom att även där liksom att var sak har sin tid lite grann. Att vissa perioder så funkar det jättebra att sticka ut och träna, och det är det jag vill. Just nu är det mer av en jag sätter mig och jobbar så här, men det för att parafrasera varenda person som har någonsin fått veta att du jobbar med träning, så jag skulle nog definitivt behöva träna eller röra på mig lite mer i min vara. Så är det,
skulle jag också behöva. Det är inte alltid som det ser ut.
Nej, men det är det jag menar liksom. Alltså, och även för mig liksom i psykisk hälsa, jag liksom ger folk jättemycket råd och sådär, men det är inte alltid att jag liksom kommer ihåg dem heller, så att jag skrev den här boken lika mycket för min egen skull som för andras skull.
Men är det inte lite så, jag minns inte om det var något poddsamtal eller var något annat jag pratade med någon om häromdagen. Är det inte lite så att vi som har de yrkena som vi har, det har vi ju valt på grund av att vi kanske själv behöver den hjälpen, eller att vi själv har upplevt det, eller själv på något sätt vill ge tillbaka på något sätt för att man själv inte fick den hjälpen. Jag började ju min yoga Det var ju någonstans att knyta ihop säcken med alla andra så här, träningsutbildningar jag har. Och den tvingade jag mig själv in i på grund av en utbrändhet. För att jag själv behövde den. Och på den vägen var det. Och sen dess har det varit någon slags självläknings varje dag grej som jag mår fantastiskt bra. Men i grund och botten berodde det ju på att jag själv behövde. Typ så. Det var ingen fråga.
Ja, men visst. Bara... Ja, nej, men alltså det, jag tror absolut liksom att den finns inom olika... alltså särskilt i de här, som sagt, kanske inte just för revisorer, om vi pratade om dem tidigare.
Det var roligt att en revisor, för då skulle jag välja ett yrke som jag aldrig någonsin, man ska inte säga allt eller aldrig, men det här fallet kan jag faktiskt säga, jag skulle aldrig välja bli revisor. Om jag blev det skulle jag bli den uslaste på hela jorden, så att det är ett jättebra exempel.
Ja, alltså det kan ju vara så att någon revisor där ute bara liksom hade liksom kollade på någon årsredovisning och sa, men det här är ju katastrofalt dåligt, jag måste bli revisor.
Eller att man bara fått ärva något familjeföretag och så har man inget val, typ.
Ja, men precis. Överlag till alla revisorer där ute, väldigt tacksam för att ni finns för oss som har svårare för sådana saker. Kan man säga. Men för egen del så, alltså som sagt, jag tror nog bara, alltså det är klart att jag har ju haft min beskärda del av psykiska besvär liksom, som vilken annan. Jag har inte haft någon psykisk sjukdom i mitt liv. Men det är klart, jag känner ju stress, jag känner ångest, jag känner liksom nedstämdhet i perioder och haft kriser i mitt liv också. Så att, det är klart att jag behöver de här sakerna. Sen så har jag också märkt att det är en skillnad på liksom, även om man liksom, jag på vårdcentralen kan ganska lätt ringa in eller lätt och lätt, men jag kan i alla fall få mig ett hum om vad olika människor kan behöva i olika perioder av livet, så är det en helt annan femma när jag tittar på mitt eget liv och försöker tänka, vad behöver jag just nu? Och så står det helt stilla liksom. Så att, ja, det är lurigt där.
Du kan ringa till mig, kan jag ge dig råd. Du kan sitta med katten i knät, tända lite ljus, dricka en varm kopp hemmagjord choklad och kolla på en mysig Netflix-serie.
Det där är ju i princip lösningen på varenda problem man åker.
Och innan man gör det går man en promenad ut i skogen, ja. Så får man gratis terapi.
Det låter fantastiskt.
Alltså, jag måste nästan titta på timern här, för att nu kan det ju gå. Nu har vi ju precis pratat en timme, det här är katastrof.
Tiden går fort.
Ja, men jag vet, det här är så sjukt spännande ämne. Nu ska jag få 5 ofullständiga meningar.
Jättetrevligt.
Det här, ja, det vet vi inte ännu. För mig ska det bli väldigt trevligt att lyssna. Det här är min oväntade och hemliga talang.
Jag spelar marimba och marschtrummor.
Vad sa du först?
Marimba. Vet du vad xylofon är?
Nej.
Okej. Det är slagverk i alla fall. Marimba är ett melodiskt instrument. Så att det är de här, du kanske har sett dem liksom i bakorkestern, att de har 2 klubbor som de slår på liksom, plattor som ser ut ungefär som ett piano.
Coolt. Om du hade haft ett sånt där trumset bakom dig nu hade jag ju bett dig spela lite. Marimba, ja. Låter som ett sydamerikansk dansstil.
Det har sitt ursprung i, det började i Afrika, sen så tog det vidare till Sydamerika där det utvecklades, och sen så har det kommit in i den mera västerländska musiktraditionen på senare tid. Så jättevackert instrument.
Måste jag googla på. Precis som capoeira. Vet du vad det är för något?
Brasiliansk kampsport slash dans.
Ja, exakt. Och det kommer från Afrika, från slavarna som sen togs till Brasilien. Som nu är den andra största sporten efter fotboll i Brasilien. Parentes. Så här skulle jag vilja bli uppvaktad på min födelsedag.
Då skulle jag nog... Ja, lite frukost på sängen. Alltid trevligt. Kaffe. Det är nog en del av det. Sen så bara en lugn dag med dem jag trivs med. Hänga med sambo, hänga med vänner. Och avsluta katten. Med någon... Ja, vi får se.
Mm-hmm. En skön dag helt enkelt.
Ja, men precis. Bara ta det ganska lugnt. Liksom.
Gud vad härligt. Mm. Om jag inte blivit psykolog hade jag nog blivit...
Ja, jag vet ärligt talat inte riktigt. Som sagt, när jag valde yrket psykolog så var det mer bara av en uteslutningsmetod. För jag kände att det var ingenting annat riktigt som intresserade mig så jättemycket. Så jag minns att det var hos yrkesvägledaren och frågade liksom, okej, men vad finns det för andra saker jag kan bli? Och liksom, hon raddade upp massa olika saker, men det där låter inte intressant. Ja, men då får du bli psykolog då.
Okej.
Ja, typ så.
Men vad bra det blev.
Ja, det är inte jag som ska bedöma det. Men det har kul i alla fall. Och det är roligt att få hjälpa till och bidra till att folk mår bättre.
Är inte det, Henrik, som är kärnan då? När du sa, det är ju kul i alla fall. Ja, är det inte det alltså som är det viktigaste? Tänk om du skulle göra det här varje dag och utan att ha roligt.
Ja, alltså Det är ju givande på ett sätt som, och jag tror du säkert känner igen det också, liksom det här att det känns ju meningsfullt att få hjälpa andra till nya insikter eller till ett annat liv till och med.
Mm, härligt. Sista frågan, meningen. Mm. Min enda last är?
Att jag kan vara lite lat ibland, absolut. Jag är duktig på att hitta liksom de genvägarna, om man säger så.
Den kom ganska snabbt, det där svaret också, tycker jag.
Ja, men en slaster bär man ju ofta nära ens hjärta. Man är ofta smärtsamt medveten om dem.
Underbart. Tack för de svaren. Nu du ska få höra några korta tankar som jag har kring dagens samtal. Jag har ändå levt ett tag här på jorden att jag har fått uppmärksamma både min egen psykiska hälsa samt ohälsa. Jag tycker även mig kunna påstå att världen inte mår speciellt bra just nu och hur det påverkar i alla led. Min egen psykiska ohälsa vid olika tillfällen genom åren har jag läkt med lite allt möjligt. Jag kan inte påstå att en enskild grej har hjälpt. Det har snarare varit en kombo över tid, över olika tidpunkter i mitt liv. Men jag har testat flera olika psykoterapeuter, healing, samtalscoach, yoga, meditation, akupunktur och en sorts massagehealing som jag inte riktigt vet om det finns något ord på. Och säkert fler grejer som jag har glömt nu. Hur som helst så är det en pågående resa hela tiden. Och det är framförallt ett sätt att lära känna sig själv. Något som alla borde öva mer på. Att våga lyssna på sin inre röst. Det var allt jag hade att säga om det.
Fint. Mycket fint.
Oh, Henrik, vad det här var intressant. Nu vill jag bara tacka dig och jag vill tipsa alla om att köpa din bok. Jag gissar att den går att köpa överallt. Kommer att kunna köpa överallt. Kommer det även bli en ljudbok kanske?
Det blir en ljudbok. Jag själv läser in den.
Oj, vad härligt.
Så det var kul. Så att om ni tyckte att det här det gick bra att lyssna på så kommer det nog gå helt okej att lyssna på ljudboken också.
Det ser jag fram emot. Vad hittar vi dig om vi vill följa dig? För det vill vi.
Psykologen Henrik på Instagram framförallt. Jag har även en Facebook-sida, men där är jag inte lika aktiv. Men det är psykologen Henrik även där. Och så har jag min hemsida såklart, henrikviman.com.
Härligt. In och följ psykologen Henrik på Instagram med massa bra tips och råd, eller henrikviman.com. Följ Shape by Shirin, mitt konto, för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar. Missa inte min fina partners instasida Beauty Disrupted Global. Tusen, tusen tack alla fina lyssnare, och tack igen Henrik, tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Henrik.
Hej då, tack så mycket.